Här börjar Månsken och kyssar av Barbara Cartland, översatt av Tora Bergengren, inläst av mig, Ida Olsson, för Saga. Kapitel 1. 1852. Athena gick från sitt sovrum och ut på balkongen för att se på utsikten som låg framför henne. Varje gång hon såg en utsikt i Grekland tyckte hon att den var vackrare än den varit ögonblicket innan. Och ändå verkade det otänkbart att någonting kunde vara vackrare än det blå havet i Korintiska viken. Den nedgående solen förvandlade kustlinjen till guld tills den i fjärran blev purpurröd och blandade sig med dimgrått där den och himlen möttes. Athena visste att bakom palatset kastade solen fantastiska skuggor på bergen mot vilka prinsen av Parnassus sommarpalats glittrade som en pärla. Hon tyckte att allting hade något av mystik över sig, och allt detta hade hon aldrig kunnat föreställa sig, även om hon hade varit säker på att Grekland faktiskt skulle bli ännu mer hänförande än hon kunnat tänka sig i sina vildaste drömmar. Hela sitt liv hade hon längtat efter att få komma till Grekland. Ända sedan hon var liten hade hennes farmor, änkemarkisinnan, trakterat henne med historier om grekiska gudar och gudinnor, om Pan som blåste i sin flöjt under olivträden och om Zeus som satt i allt sitt majestät på toppen av berget Olympus. Medan andra barn hade läst sagorna om Askungen och Hans och Greta hade Athena läst om den dyrkan som hennes namn fått. Inte för att någon i England tänkte på henne som Athena. För familjen var hon Mary Emmeline och för världen utanför Lady Mary Emmeline Athena Wade, dotter till den fjärde markisen av Wadebridge och som sådan en betydelsefull figur i sällskapslivet. Solen sjönk lite till och nu glittrade plötsligt hela havet av guld och tillsammans med himlens genomskinliga ljus blev allt sammans nästan bländande. Hon kunde minnas hur hennes farmor hade sagt: grekerna tröttnade aldrig på att beskriva ljusets förändringar. De älskade glittret på fuktiga ting, på stenar och sand som tvättats av havet, på fisk som sprattlade i näten och templen som glödde som ljuspelare. Det är så jag känner det, tänkte Athena. Hon jämförde solnedgången med morgonen när hon hade stigit upp väldigt tidigt för att få se gryningens rosenfingrar och föreställt sig hur Apollons hela gestalt hade utgjutits över himlen, blixtrande av miljoner ljuspunkter som helat allt han rörde vid och trotsat mörkrets makter. Apollon var mycket verklig för henne, för han var, som hennes farmor förklarat, inte bara solen, utan också månen, planeterna, Vintergatan och de allra svagaste stjärnorna. Han är glittret på vågorna, hade änkemarkisinnan sagt. Glittret i någons öga. Det egendomliga skimret över fälten under mörka nätter. Athena hade kommit ihåg raderna från Homeros. Rena skyn och skänka oss förmågan att se med våra ögon. Hon hade läst allt hon kunde hitta av grekiska poeter som skrev om ljuset. Hon hade upptäckt att hon ofta mumlade raderna ur Pindaros ode. Vi är alla skuggor, men när ljuset kommer från gudarnas händer faller det gudomliga ljuset över människorna. Skulle det gudomliga ljuset falla över henne, undrade hon. Och om det gjorde det, vad skulle hon känna? Den nedgående solen förde med sig en bön från hennes hjärta, men Athena var medveten om att tiden gick och att hon var väntad där nere till middagen. Hon vände sig om på balkongen, gick genom sovrummet och steg ut på den översta avsatsen i trappan. Åter möttes hon av en skönhet som fick henne att dra efter andan. Stentrappans mjuka kurva.